Podplay. Mörkret har fallit över Anarismassivet i Jämtlandsfjällen. Men de vidsträckta, snötäckta bergens kompakta tystnad bryts av motorljudet från snöskotrar. På en av dem sitter 47-årige Jon-Erik Olofsson, en erfaren fjällräddare som bor i trakten. Den isande kylan sliter i kinderna och sikten är dålig, men han fortsätter med fullt fokus på sitt uppdrag. Två sällskap på totalt 9 personer har rapporterats saknade efter en storm som härjat i området, och ingen har hört från dem på mer än 2 dygn. Jon-Erik gör så gott han kan för att mentalt förbereda sig för det värsta. Men hans erfarenhet säger honom att läget omöjligen kan vara särskilt bra. Och känslan ska visa sig vara befogad. Den syn som strax ska möta Jon-Erik är värre än han någonsin kunnat föreställa sig. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tind Soneby, om Anarisolyckan i Jämtland. En av de värsta fjällolyckorna i Sveriges moderna historia. Det är februari 1978 och sportlovstider i Sverige. Folk strömmar till skidorterna i fjällen och Höglekardalen i Jämtland är inget undantag. Bland annat har en grupp på 16 personer från Växjö rest hit för att umgås, ha trevligt och njuta av den vackra naturen några dagar. Gruppen är en del av Nykterhetsförbundets förening och består av ett gäng sammansvetsade ungdomar och vuxna ledare som delar samma värderingar. 21-åriga brevbäraren Christer Almqvist är en av dem som följt med på resan. Han har ingen vana av fjällvärlden eller skidåkning, men han tycker om att vara ute i naturen och att röra på sig. Så skidturer med kompisarna i Anarisfjällens vidsträckta landskap låter därför perfekt. Christer och resten av gänget är glada och förväntansfulla under den långa resan från Växjö upp till västra Jämtland. Åren innan Nykterhetsförbundets resa har ett flertal olyckor där människor mist livet inträffat i fjällvärlden, vilket har skapat debatt om säkerheten kring lederna. Det finns ingen central organisation som tagit fram tydliga riktlinjer eller rutiner, och den rådgivningen från olika håll inom turistnäringen spretar. Snart ska debatten blossa upp på nytt och skapa radikala förändringar i synen på fjällsäkerhet, både i Anarisfjällen och i hela landet. Men det ska krävas en fruktansvärd tragedi som 6 personer i gänget från Växjö ska få spela ofrivilliga huvudroller i. Den börjar i Anarisfjällen torsdagen den 23 februari 1978. Efter att ha anlänt i Höglekardalen delar gruppen från Växjö upp sig. Några vill ägna dagarna åt utförsåkning, medan 6 personer bestämmer sig för att ge sig ut på turskidor över Anarismassivet. Utöver Christer Almqvist består gruppen av 3 andra vuxna personer: Sven Gunnar, Kurt och Urban. Med följer också vännerna Eva och Karina, båda 17 år gamla. Planen är att de ska åka från Vålådalen en bit bort, tillbaka till Höglekardalen via 2 fjällstugor, en sträcka på runt 50 kilometer som ska ta 3 dagar. Innan starten i Vålådalen tar gruppen bilder av sig själva. Sen postar de filmrullen tillsammans med ett brev om deras äventyr till deras lokala tidning, Smålandsposten. Tanken är att det ska bli ett fint minne från en rolig resa. Men när brevet väl kommer fram kommer det ha fått en helt annan innebörd. Det är onsdag den 22 februari 1978 när gruppen beger sig från Vålådalen upp på Anarisfjällen. Med sig har de mat, dryck, utrustning och ett säkerhetspaket de hyrt som innehåller vindsäck, nödradio och lavinspade. De är alltså väl utrustade och redo för ett spännande vinteräventyr. De har en fin första dag tillsammans på fjället. Vännerna njuter av de magnifika vyerna, skrattar och samtalar. När de åkt 12 kilometer och slutligen når den första stugan, Lundörstugan, på kvällen är de trötta men vid gott mod. De eldar i kaminen, äter mat och vilar. I stugan träffar de på bröderna Gunnar och Hans och deras kompis Kalle. De är ute på en längre tur och ska också övernatta på samma ställe. Tidigt morgonen därpå, fredagen den 23 februari, vaknar de två sällskapen i stugan och börjar förbereda sig för dagens turer. Medan dagen sakta gryr utanför fönstret gör de gröt, och efter frukosten brer Christer och hans vänner smörgåsar och värmer nyponsoppa som de fyller sina termosar med. Nästa anhalt är Anarisstugan, 17 kilometer bort. Enligt väderleksrapporten ska vädret bli fint och klart. 16 minusgrader och måttlig vind. Bra förutsättningar för ännu en fin dag på fjället. Gruppen från Växjö lämnar stugan och ger sig av. Det andra sällskapet, Gunnar, Hans och Kalle, planerar att göra en dagstur för att sedan återvända till Lundars stugan för ännu en natt. De packar därför lätt och lämnar annan utrustning i stugan. Något som ska visa sig spela en avgörande roll de närmsta dygnen. 21-åriga Christer Almqvist och hans vänner får en fin start på turen. Efter 3 kilometers stigning når de en fjälltopp och tar in den hisnande vackra utsikten. De är också tacksamma över att nu få lite nedförsbacke efter den tuffa stigningen. Men på vägen ner i dalgången märker de hur vindarna tilltar kraftigt i styrka. Blåsten får köldeffekten att öka rejält och det blir plötsligt väldigt kallt på ett sätt som gruppen inte räknat med. Samtidigt, nere i Vålådalen, ser fjällräddaren Jon-Erik Olofsson upp mot fjället från sitt köksfönster. Stormen som sveper fram där uppe ser onormalt kraftfull ut, med ett snötäcke som verkar rulla ut för sluttningarna. Han tänker att fjället är det sista stället han skulle vilja vara på nu. Men för Christer Almqvist och hans sällskap är verkligheten en annan. Nere i den nyss så inbjudande dalgången har läget snabbt blivit kritiskt. Det har på nolltid blåst upp till storm och i den yrande snön är sikten nästan obefintlig. Det drastiska väderomslag som nu drabbar gruppen är ett fenomen som kallas för katabatiska fallvindar. De kan uppstå när kall luft över glaciärer och bergskedjor sätts i rörelse och på grund av sin höga densitet sedan rasar ner längs med sluttningarna. Såna här vindar kan snabbt nå oerhörda styrkor på så mycket som 80 sekundmeter. Hur starka vindarna som gruppen fångats i är oklart, men att läget är svårt råder det inga tvivel om. Det går knappt att stå upprätt och kylan är hänsynslös. Minusgraderna i kombination med de starka vindarna har gjort att köldeffekten snabbt blivit runt 30 minusgrader. Christer och Eva, en av de 17-åriga tjejerna, börjar uppvisa tidiga tecken på köldskador med vita fläckar i sina ansikten. Gruppen inser att de måste söka skydd. De viker av från leden för att hitta en plats att slå sig ner på och stannar ett 30-tal meter bort. De tar fram sina vindsäckar, en slags signalröd påse som man kan krypa in under och som snabbt ska ge skydd från de värsta vindarna. Alla i gruppen tar skydd i vindsäckarna som fladdrar och slår i den hårda vinden. Alla utom den 37-åriga Urban som istället börjar försöka gräva en bivack där de kan gömma sig tills stormen har bedarrat. Men snön är inte tillräckligt djup. Vindarna blir allt kraftigare för varje minut som går medan Urban kämpar på med bivacken. Till slut lyckas han gräva en grund grop och som tak lägger han skidor med snöblock ovanpå. Öppningen in till bivacken är låg och trång och gruppen lyckas med nöd och näppe att ta sig in och få plats alla sex halvliggandes huller om buller. Med sig har de några liggunderlag och fjällsäkerhetsutrustningen. Ingången täcks för med en vindsäck. Samtidigt en bit bort kämpar bröderna Gunnar och Hans och kompisen Kalle i den brutala vinden. Trion har precis som de andra överraskats av det plötsliga väderomslaget. Och efter några timmar i den isande kylan får de syn på något genom ridån av snö. Det är Växjögruppens röda vindsäckar. Gunnar, Hans och Kalle tänker att det kanske finns skydd och bestämmer sig för att röra sig ditåt. Det har nu gått några timmar sedan ovädret dundrade in över fjället. Christer och de andra i bivacken har hållit sig vid gott mod. De tänker att de kan ta sig tillbaka till Lundörstugan för värme och sömn, bara stormen lugnar sig. Men den tycks bara bli värre och de börjar inse att de behöver hjälp. De tar fram sina två radiosändare, men den första de provar är stendöd. Batterierna har tömts i kylan. Den andra går däremot till deras stora glädje igång. Men glädjen blir kortvarig. Efter att ha gjort ett antal anrop utan svar ger de upp. Det finns ingen täckning och deras nödrop möts bara av kall tystnad. Plötsligt hörs röster genom stormens ylande utanför. Det är Gunnar, Hans och Kalle som nått fram till bivacken. De är dåligt utrustade och behöver hjälp. De ber om att få komma in, men får ett nej. Bivacken är för trång och det finns helt enkelt inte plats. Istället lånar Urban ut spadar och en vindsäck till dem så att de kan gräva sig ett eget skydd. De två bröderna Gunnar och Hans tar skydd i den lånade vindsäcken medan kompisen Kalle börjar gräva. Men stormen är hård och trots många utdragna försök lyckas Kalle ändå inte få till någon bivack. Han är helt exponerad för stormen och ber återigen om att få komma in i värmen hos Växjögruppen. Till slut lyckas han åla sig in och ta plats i den grunda gropen medan bröderna Gunnar och Hans sitter kvar i vindsäcken utanför. Timmarna går och natten faller över Anarisfjällen. där stormen outtröttligt fortsätter att pina över massivet. Samtidigt som vinden ryter utanför bivacken blir de sju som trängt ihop sig där inne bara kallare och tröttare. Gruppen kommer överens om att ingen ska få somna och riskera att falla in i dvala, så de ser till att ha samtal igång för att hålla lågan uppe. Av någon anledning har utrustning som dunjackor, sovsäckar och matsäckar lämnats kvar i ryggsäckarna utanför. Men snart blir läget ännu tuffare. Den klent konstruerade bivacken är hårt ansatt av stormen och under natten blåser taket sönder. Vännerna gör vad de kan för att laga det inifrån gropen, men det är lönlöst. Vindarna är betydligt starkare än dem. Medan stormen gradvis filar ner bivacken blåser in snö som lägger sig över gruppens hoptrasslade kroppar. Hoppet börjar sina för Christer Almqvist och hans vänner. Sakta börjar de förstå att de kan frysa ihjäl här ute i ödemarken. När dagen gryr fredagen den 24 februari har ingen i gruppen sovit sedan de övernattade i Löndörstugan ett dygn tidigare. Alla är trötta och nedkylda och snön som fyllt gropen under natten har gjort det svårt att röra sig. En av dem, 27-årige Sven Gunnar, har blivit inpackad i drivsnö halvt utanför bivacken och sitter nu fast som i ett skruvstäd. Christer, som ännu har lite krafter kvar i sig, sparkar ett hål i väggen och lyckas kravla sig ut. Sikten är dålig och känseln nedsatt, men Christer gör vad han kan för att gräva loss Sven Gunnar. Han lyckas till slut, men när de två ska försöka ta sig in i bivacken igen går inte. Öppningen har täppts igen av drivsnö och de är fast utanför. Bröderna Gunnar och Hans har inte heller någon plats för dem i vindsäcken. De är nu helt oskyddade mot kylan och stormens ursinne. Timmarna går för Christer och Sven Gunnar. De är nu så nedkylda och tömda på energi att de inte orkar kämpa längre. Därför tar de nu gemensamt det ofattbara beslutet att försöka somna i snön, eftersom de hört att det går snabbare att frysa ihjäl på det sättet. Sven Gunnar vill ta det ett steg längre och gå rakt in i stormen för att trötta ut sig ännu mer och kunna somna in snabbare. Men Christer vägrar. Om han ska dö så vill han hittas tillsammans med sina kamrater. De skiljs åt, men Sven Gunnar hinner inte långt. Han rasar strax ihop av utmattning och blir liggandes framstupa i snön. När Christer försöker tilltala honom får han inget svar. Sven Gunnar är borta. Nere i Höglekardalen är det ingen som anar oråd. De andra från nykterhetsrörelsen i Växjö fortsätter roa sig med utförsåkning i vinterlandskapet, trots att Christer och hans vänner inte kommit tillbaka när de skulle på fredags eftermiddagen. De antar att Christer och de andra haft så trevligt att de bestämt sig för att stanna lite längre på fjället. Men när en boende i området får höra om vad som hänt, att gruppen inte kommer tillbaka, larmas trots allt polisen. Men det hjälper inte. Polisen får höra att gruppen är väl utrustad och dessutom har man inte fått något anrop från nödradion. Läget borde därför inte vara akut, menar polisen, som beslutar sig för att avvakta till lördagen. Men de kunde inte ha mer fel. Uppe på fjället vaknar 21-åriga Christer där han har somnat i snön. Vinden har börjat avta och han har fortfarande lite krafter kvar. Han stapplar fram till bivacken för att se hur det är med sina kamrater. Han kan höra Urban och Kalles röster där inifrån. De sitter fast och vill ha hjälp att komma loss. De berättar också att åtminstone två där inne har avlidit. De andra svarar inte på tilltal. Christer gör sitt bästa för att hjälpa Urban och Kalle, men är allt för medtagen för att orka gräva ordentligt. Men så minns han packningen. Han gräver fram en sovsäck ur ryggsäckarna som han värmer sig en stund för att samla kraft. Snart hittar han också ett stormkök och den matsäck de förberett inför färden. Christer gör ett försök att värma nyponsoppa, men det går inte. Huden på hans fingrar har spruckit. Nästan ingen känsel finns kvar och den avskavda huden gör att det blöder ordentligt från händerna. Tändstickorna han försöker tända spisen med blöts ner av allt blod och Christer får ge upp. Han dricker nyponsoppan kall och tuggar i sig av de frusna smörgåsarna. Trots sitt tillstånd förstår Christer att han behöver få i sig energi för att ens ha skuggan av en chans att ta sig ur situationen. Samma morgon, lördagen den 25 februari, har två lokala fiskare tagit sig med skoter upp till en sjö i Anarisfjällen för att pimpla. De har ingen aning om att Christer kämpar för att hålla sig själv och sina kamrater vid liv i närheten och passerar bara någon kilometer från olycksplatsen. Vid bivacken har Christer fått energi av maten och gör ett nytt försök att gräva fram sina kamrater med sina sargade händer. Det tar honom flera timmar, men till slut får han loss Urban och Kalle. De är vid liv, men apatiska och nästan helt okontaktbara. Nu är det lördag förmiddag och två dygn har gått sedan stormen överraskade Christer och de åtta andra. Vinden har äntligen bedarrat och vädret är kallt och klart. Christer, som är den enda som tycks kunna stå upprätt, inser att han måste hämta hjälp. I Löndörstugan finns en telefon och han bestämmer sig för att försöka ta sig tillbaka de dryga 6 kilometrarna dit. Han märker ut platsen de befinner sig på med en vindsäck och ger sig av på skidor. Färden blir svår för Christer som tappat bort både mössa och vantar i stormen. Dessutom blöder händerna fortfarande kraftigt. Han ramlar flera gånger och blir liggande långa stunder. Mer och mer osäker på om han kommer att klara sig. Efter ett tag känner Christer sig så utmattad att han återigen lägger sig ner för att sova i snön. Han vet inte om han kommer vakna igen. Han vet bara att han måste få vila. Klockan runt 3 på eftermiddagen packar de två fiskarna ihop sina prylar och sätter sig på skotrarna tillbaka mot Vålådalen. Efter en stund ser de skidspår och blodfläckar längs leden. Avtryck i snön tyder på att någon har ramlat flera gånger. Båda får en känsla av att något inte står rätt till och börjar följa spåren. När de efter ett tag närmar sig en frusen tjärn nära Lundarstugan ser de någon stå och vinka åt dem. Christer Almqvist. Ungefär samtidigt, nere i Vålådalen, får fjällräddaren Jan-Erik Olofsson ett samtal från polisen. Informationen är knapphändig, men han får veta att det rör sig om flertalet människor på fjället som inte sätts till sedan före stormen. Han drar snabbt ihop en grupp på 5 fjällräddare från trakten. De hoppar upp på varsin skoter och delar upp sig för att leta från olika håll längs leden, medan mörkret återigen sänker sig över Anarisfjällen. De 2 fiskarna ser direkt att Christer har råkat ut för något. Han är illa däran och svamlar osammanhängande. De tar in honom i stugan där han får i sig varm dryck och får tina sig vid kaminen. Efter ett tag blir Christer mer skärpt och lyckas berätta vad som hänt och vilken mardröm han gått igenom. Med hjälp av stugans telefon kontaktar de polisen som berättar att en räddningsinsats redan är påbörjad. Nu är frågan om de kommer hinna fram till Christers vänner i tid. Det dröjer inte länge innan polisen anländer till stugan med helikopter och Christer kan peka ut olycksplatsen på en karta. Man förstår att tiden är knapp och innan polisen hoppar in i helikoptern igen ber han fiskarna att följa med för att hjälpa till. Christer får stanna kvar i stugans värme och invänta fjällräddningen. När polisen och de 2 fiskarna når fram till platsen möts de av en fruktansvärd syn. Fastfrusna i snön, i och runt den grunda grop de grävt för att skydda sig från stormen, ligger 8 kroppar till synes helt orörliga. 2 av dem har dock svag puls och med hjälp av fiskarna får man upp de stelfrusna och medvetslösa personerna till helikoptern. Den ena fiskaren ska senare beskriva det som att deras kroppar var styva som timmerstockar. Samtidigt, borta vid Lundarstugan, har en räddningshelikopter landat för att hämta Christer Almqvist. I den kolsvarta vinterkvällen sätter nu helikopterna kurs mot Östersunds sjukhus. Ombord finns 3 överlevare. Men när de anländer till sjukhuset är det bara en av dem som fortfarande lever. Kvar i Anarisfjällens mörker ligger nu 6 kroppar kvar. Snart anländer Jan-Erik Olofsson och de andra fjällräddarna till platsen. I skenet från skotrarnas strålkastare uppdagas skådeplatsen för den största fjälltragedin i modern historia. En kropp ligger tvärs över de andra. En annan tycks ha fryst fast i steget och ligger framstupa en bit bort. Huvuden och kroppsdelar som sticker upp ur snön. Blodspår överallt. Synen som möter Jan-Erik och hans team kommer leva kvar hos dem i resten av deras liv. Det blir snabbt klart att de inte kommer hitta fler överlevande. Allt de kan göra är att på ett så vördnadsfullt sätt som möjligt flytta de 6 kropparna till sina slädar och dra dem ner till Vålådalen. Bort från fjället som tog deras liv. Stormen i Anarisfjällen i slutet av februari 1978 skördar totalt 8 dödsoffer. Och för den enda överlevaren, 21-åriga Christer Almqvist, ska livet aldrig bli sig likt igen. Veckan efter tragedin kommer brevet och filmrullen som vännerna skickat till Smålandsposten fram. På bilderna ser Christer och hans vänner från Nykterhetsförbundet glada ut. Deras ansikten lyser av förväntan. Vädret är toppenfint och alla mår utmärkt, står det. En sista bild av de glada vännerna innan allt förändrades. Efter olyckan ställde sig många frågande till hur det kunde gå så otroligt snett. Den bästa förklaringen är att det berodde på en rad olyckliga omständigheter. Till att börja med var gruppen helt enkelt inte beredd på det hastiga och brutala väderomslaget. De oväntade katabatiska vindarna överrumplade grupperna totalt. Vindstyrkorna gav köldeffekter på minst 30 minusgrader, vilket gjorde det kritiskt att snabbt ta skydd. Att gräva en bivack var helt rätt, men de valde en plats där snön inte var djup nog. Enligt experter borde bivacken istället ha grävts bara några meter bort, där snön visade sig vara mycket djupare. Det hade troligen gett gruppen ett betydligt bättre skydd från stormen. För de två bröderna, Hans och Gunnar, och deras kompis Kalle var problemet dels att de hade lämnat mycket av sin utrustning i Löndörstugan, dels att de valde samma oskyddade plats som gruppen från Växjö. Något som förbryllade polis och fjällräddare var den orörda utrustningen. När kropparna hittades förvånades man över att packningen med sovsäckar, förstärkningsplagg och mat stod så gott som orörd. Ingen utom Christer hade krypit ner i sin sovsäck, tagit på sig varmare kläder eller fått i sig något att äta. Antagligen berodde det på att de alla drabbades av hypotermi, något som händer när kroppstemperaturen sjunker under normala nivåer. Kroppen börjar då huttra för att få upp värmen, vilket är väldigt energikrävande och gör att man snabbt tröttas ut. Eftersom ingen i sällskapet åt något blev de snabbt utmattade och tappade förmågan att ta väl genomtänkta beslut. Dessutom ökar urinproduktionen vid kraftig nedkylning, vilket gjorde att de kissade i kläderna där de satt fast i snön, vilket i sin tur ledde till att värmen försvann ännu snabbare. Anledningen till att polisen inte ryckte ut tidigare var att de fått höra att gruppen hade med sig nödutrustning. Eftersom gruppens anrop aldrig nådde fram antog polisen att de inte var i nöd. Ett antagande som inte alls stämde. Det fjällsäkerhetspaket gruppen hyrt visade sig inte fungera bra. Vindsäckarna var grunda och tillverkade i ett tyg som blåste sönder i de starka vindarna. En nödradio fungerade inte, men den andra som de fick att fungera hjälpte dem inte heller. Signalerna stördes och anropen nådde aldrig fram, vilket fick poliserna tro att gruppen befann sig i säkerhet. Efter olyckan slutade man sälja och hyra ut dessa paket. Olyckan ledde till det moderna system för fjällsäkerhet vi har idag. En statlig utredning startade omgående efter tragedin och snart bildades den fristående myndigheten Fjällsäkerhetsrådet som verkar för information och utbildning inom fjällsäkerhet. Idag är det sällan allvarliga fjällolyckor inträffar, mycket på grund av mer tillförlitliga lokala väderprognoser, bättre kommunikationsmöjligheter och bättre leder, med fler vindskydd och tätare placering av nödtelefoner. Att Christer Almqvist, en av dem med minst fjällvana, överlevde olyckan kan ha berott på den goda fysik han utvecklat som brevbärare. Att han dessutom hamnade utanför bivacken och höll sig i rörelse tros också ha bidragit till att hans kropp klarade de oerhörda påfrestningarna den utsattes för. Christers köldskador blev tyvärr så stora att han fick amputera större delen av sina händer och båda sina fötter. Han kunde så småningom återgå till att jobba på posten, men med administrativa uppgifter. Men trots att Christer utåt sett var glad och levde ett välfungerande liv, hade det han varit med om och de konsekvenser det medförde satt djupa spår. I november 2003, 25 år efter tragedin, orkade inte Christer leva längre. Han blev 47 år gammal. Tragedin i Anarisfjällen är den värsta fjällolycka som inträffat i modern tid i Sverige. Idag finns ett stenröse krönt med ett träkors i dalgången där tragedin utspelade sig. På korset går att läsa: till minnet av de 8 som dog av stormen och kylan. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Anarisolyckan med mig, Tin Soneby. Research och manus av Johan Alenius. Producent är Oliver Bergman och redaktör är Alex Häger. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av